Ja, ni lyssnar på innebandypodden Örebro Värmland, avsnitt 2. Och idag har vi med oss två eminenta gäster i form av...
Jakob Axelsson.
Och Marcus Lindgärdet.
Båda hemmahörande IBF Örebro i Allsvenskan. Och därmed förstår ni att ämnet för dagen är just IBF Örebro och Allsvenskan innebandy. Så vi tänkte väl att kolla läget med hur säsongen har varit och vad ni tror om säsongen och... Lite fokus på er själva, egna karriären och lite alla härliga sidospår vi kommer in på. Hur är det i höstrusket?
Det är bra. Det är kul med, nu när innebandyn har dragit igång igen. Och vi har fått ny tränare och nya spelare till klubben. Och det blir som en nytändning. Liksom. Så det, och med de matcher som jag spelar nu så är det lätt att... ta sig igenom hösten och som brukar vara tråkig, men det har varit ljus och härlig faktiskt.
Ja, absolut. Nej, men det är ju som du säger, jag brukar själv tänka sig att det är ju, när hösten kommer, de flesta brukar ju inte se fram emot det, men vi som håller på med innebandy får ju ändå liksom, det är ju ändå en bra känsla liksom, att det blir ju något positivt trots att det blir lite tråkigt väder ute.
Ja, precis.
Ja, vad säger ni om säsongsinledningen då, om vi går rakt på sak? Vad... Hittills, ni ligger ju just nu trea i södra allsvenskan med 16 poäng på 8 matcher.
Ja, alltså rent placeringsmässigt så får vi väl vara helt nöjda än så länge. Vi ligger ändå på topp 4 och där vi vill vara när säsongen är slut. Men om man kollar prestationsmässigt så här, när vi spelar matcherna så kan vi höja det ännu mera. Men Mathenius har ju sagt att fram till jul så ska vi ju förbättra spelet ännu mer, så det är efter jul vi kommer vara som bäst, så då ser det ju helt okej ut just nu i alla fall.
Vad är det som ni tycker har saknats då i spelet?
Nej, men alltså det är som Jakob säger, alltså på pappret och så ser det bra ut. Vi har vunnit de flesta matcherna och torskat mot topp 2 liksom, men det är ju själva matcherna där när vi till exempel leder mot Oskarshamn borta och gör alldeles för spännande, och likadant mot Kalmarsund, och vi släpper in motståndarna alldeles för enkelt, och jag vet inte vad man kan säga fattats, men alltså det är ett återkommande problem som vi behöver jobba på. Som Jakob säger så hoppas vi att det är borta där efter jul, för det är logiskt som starkast.
Men det var det också som är som fördelen med det här playoff-systemet nu, att man liksom... För det som förr när det var bara att vinnaren gick upp, de var ju tvungna att vara liksom på topp från omgång ett för att egentligen ha en chans att kunna gå upp.
Ja, precis. Det ser man ju bara, att man behöver bara komma topp 4 för att ha chans att gå upp i Superligan. Det är ju positivt, tycker jag i varje fall, att man kan ha chansen att bli öppnare serien, om man säger. Förut var det ju som, jag tror det var när det var Växjö som gick upp, då var det väl, då vann ju de serien överlägset. Det var ju typ 3-4 matcher innan serien var slut som de var klara, och riktigt så blir det ju inte nu, även om man kan tycka att ettan ska gå upp och sen kval för de andra, men ja, det kan man ju spekulera hur mycket som helst, men det, jag tycker det är bra att det införs kvalsystem i varje fall.
Ja, som jag säger, det är väl det bästa vore väl som jag säger att ettan ändå fick upp liksom, men att det fortfarande fanns någonting att spela för de andra också.
Precis.
Det finns ett exempel med Karlstad för några år sedan, det var väl när Höllvik gick upp. Det var bara några säsonger sedan när Karlstad gick obeserade och sen, så ändå fick de inte gå upp, men ja.
Ja, det var väl nätt jämt att Höllviken gick till plus. Slogs inte ni med dem om sista platsen där
det var ju vi, Åby och Höllviken som slogs om den sista platsen där. Vi mötte ju Åby borta i sista omgången, torska 4-3, och så mötte ju Höllviken en part eller hemma som låg typ dygn sist. Och de behövde ju bara vinna den matchen, och hade vi tagit poäng eller vunnit matchen, så hade vi gått topp 4 och Åby hade missat, men vi lyckades inte knyta ihop säcken där, tyvärr.
Nej, och istället så stod väl Höllviken för en av de största skrällarna sista åren, får man säga.
Ja, de körde ju över, vet du, Karlstad i bortamatchen. Jag tror det stod 6-0 efter första perioden där, och det var inte någon snack egentligen.
Nej, och sen jag var såg det i turmatchen. Jag kan säga att det var inte så mycket snack i den heller. Liksom. Jag tyckte det var ganska såklart att Höllviken var det laget som var i bäst form då, liksom, utan tvekan.
Ja, de toppar i formen, och Wilhelmsson spelade typ 50 minuter på
så. Ja, det var väl något sånt.
Han var i bra form då.
Ja, absolut. Det har ju varit i år också. Det är väl Höllviken borta som det är väl största förlusten i år. Det var 13-4 om inte ute och cyklar.
Ja, det stämmer. Det var något sånt. Nej, det var ju riktigt jävla bottennapp. Det kändes ju, om man ser på uppvärmning så kändes det riktigt jävla bra. Alltså, alla var laddade och så, men sen fick vi en riktigt jävla mardrömsstart. Jag tror det stod 0-4 efter 8 minuter. Det var inte riktigt så vi hade tänkt oss att det skulle vara.
Nej. Om man jämför liksom er med Höllviken, alltså vad är de tydligaste skillnaderna liksom i vad lagets kapacitet just nu liksom?
Jag tycker de spelar mycket mer fysiskt än vad vi gjorde då, och det fick vi känna på att de hade spelat i Superligan förra året, och de hade lite mer tryck i grejerna, alltså. Kände jag i alla fall personligt. Sen vet jag inte, alltså visst, det är inte så att de är snabbare eller så än vad vi är. Men de kanske går in hårdare i duellerna och sådär. Och sen har de en fantastisk första femma med Willemsson och Daniel Persson och Pontus Karlsson där i spetsen. Så nej, de är duktiga.
Ja, de är skapligt vassa. De har gjort 23 poäng var på 8 matcher. Så att det är väl under kategorin godkänt i alla fall.
Ja, men det är ju inte bara mot oss, de visar också. Alltså det är bara att kolla senaste matchen mot Jönköping, så kör de ju över. Alltså 12-6. Alltså jag vet inte vad det stod, men 9-3 inför sista perioden tror jag. Eller något sånt där. Alltså de körde ju över Jönköping också, så ligger 2. Alltså Höllviken är ju, ja, de är riktigt, riktigt bra alltså.
Ja, det är till och med 9-2. Det är 7-0 efter 7 minuter i andra för Höllviken.
Ja. Ja, de är bra, det är de verkligen.
Och då kan man säga att Jönköping ligger ändå tvåa som sagt, och ni ligger trea i tabellen. Det är ganska bra betyg när man kan vinna så klart mot de som ligger ändå närmast i tabellen.
Ja, verkligen.
Men om man ser på säsongen lite en stort, du nämnde Jakob att topp 4 mål liksom. Vad kommer krävas för att ni ska komma dit? Ni ligger där nu liksom, men vad kommer krävas ytterligare tror du?
Nej, det var det. Att vi fortsätter vinna matcher. Nej, men att vi måste fortsätta jobba stenhårt i varje match som vi spelar, och sen att vi är ödmjuka på träningarna och inte tror att vi är bättre än vad vi är, för det här trepoängssystemet som vi har i serien, det kan vända fort. Alltså, ett par matcher så är man nere i skiten igen, så det gäller att vi håller uppe hela tiden.
Ja, så är det. Det är ju 9-16 nu, men om man ser på Kalmarsund som ligger 9, så de 10 poäng, så att det kan ju gå riktigt fort. Alltså bortsett från Höllviken, vilka ser ni som starkaste laget i serien? Är det Jönköping eller Fagerhult? Visby har satt hårt också.
Ja, jag vet inte. Personligen Jönköping borta, så tycker jag att vi, det var slarvigt av oss att förlora. Vi borde ha vunnit, så jag har svårt att se den som en svår match jämfört med Höllviken. Så, men det är klart att Jönköping var ju bra. Deras profiler och Sankell och Andersson, de gjorde ju det de skulle och levererade. Vi fick det jobbigt, fast vi gjorde det jobbigt för oss själva liksom. Vi borde ha kunnat vinna den matchen. Men som du säger, jag blev imponerad av Visby. De var riktigt skickliga med bollen och farliga offensiven. Sen lite sämre i defensiven kanske, men blir nog ett lag att räkna med.
Ja, jag tror att det är som Macke säger, att Visby kommer att bli räkna med. Men deras backar är ju det enda frågetecknet som de har. För framåt har de ju ändå Bo Bedberg och Bolin och Turunen och Tomasik och ja, Lina Mäke. Man kan nämna mycket som helst, men de är offensivt så är de ett av de bättre lagen framåt.
Ja, nej, och det är väl det som du säger, det är ju där de har lagt tyngdpunkten i värvningarna också tycker jag.
Ja, så är det. De har inte värvat någon direkt, någon superback, så det är väl där deras svaghet som är, som jag har sagt.
Men ni har varit i Allsvenskan nu några år. Hur känns årets upplaga kontra de senaste åren?
Jag tycker att det känns som att serien är jämnare i år. Det är inte några, även om Höllviken nu har vunnit 7 matcher och 8, så det känns inte som att det är någon lag som typ Karlstad var i de 2 åren vi har spelat innan i Allsvenskan, att de har kört över allt i sin väg, utan serien känns jämnare i år tycker jag. Och det är alltså, den är profilstarkare med, för det är ju det var ju många värvningar som man fick lyfta på ögonbrynen för att tro.
Absolut.
Som typ Tomasik och Bobby Edberg och Jirbeck till oss till exempel. Så.
Ja, om vi hoppar upp på Simon Jirbeck, vad har han betytt för er än så länge?
Jo, men dels alltså, poängmässigt så har han ju levererat och man kan säga mycket om hur bra innebandyspelaren är och så det är, men det jag tycker Jirbeck har tillfört laget är alltså rutin och verkligen visat på, alltså jag ser upp till Jirbeck väldigt mycket, för han kommer till en, ja, alltså han går ju ner sig liksom, går från AIK till Örebro, men han visar ändå, alltså han är väldigt ambitiös och han kommer ju inte hit bara för att plugga, utan han vill ju spela innebandy, så han liksom har ju tagit en roll där han, ja, han är ju en som ska visa vägen, och det jag tror många ser upp till han på det viset, alltså om man tänker utanför innebandyn och kanske i omklädningsrum och så, man, ja, men han visar väg liksom, och det ska han ha, det ska han ha cred för jag ser upp till Jirbeck väldigt mycket på det viset att han liksom kommer ner hit och är väldigt ambitiös och målmedveten och vill ta upp Örebro till SSL, och det gillar jag.
Men det är väl det som kanske behövs också, att man får ner, och framförallt att när det kommer ner en kille som verkligen går dit för liksom att göra sitt bästa och ställa krav, så inte det är någon som går ner för att, ja men jag ska spela allsvenskan och latcha runt liksom.
Ja, precis.
Vad liksom tror ni han kommer hans betydelse växa liksom ju längre ni går ner, kommer in med viktiga matcher liksom, kanske vi playoff matcher han det är ändå en landslagsmeriterad kille vi pratar om.
Jo, men jag tror att hans betydelse kommer bara växa och växa ju längre säsongen går, utan för som du säger, han har ju ändå spelat landslag, han har gjort slutspelsmatcher med AIK, så han vet ju vad det gäller i, vad heter det, när det väl, om vi nu lyckas ta oss till playoff, så har vi ju rutin där från Jirbeck, som är den enda i så fall som har spelat kvalmatcher eller slutspelsmatcher i laget, om man säger på seniornivå.
Ja, för det märkte jag själv är ju från Värmland, och man såg en klar skillnad i Karlstads kval i våras kontra det när de får mot Höllviken, att de hade verkligen nytta liksom, att de hade varit där en gång tidigare liksom, att, och gått på pumpen rejält om man säger så.
Ja, man blir ju, alltså man får rutin, och för att få rutin så måste man ju, vet det, måste man ju uppleva de sakerna som man ska få rutin ifrån.
Ja, absolut. Ni gjorde en ganska stark säsong när ni kom upp där i Allsvenskan och var ju en sak nära playoff där när Höllviken stod i platsen för er. Men i fjol gick det lite sämre. Vad hände då?
Svårt att säga det. Det finns ju en klyscha där med att andra året är tuffare. Jag vet inte om det tror jag inte, för rent lagmässigt och sammanhållning och så hade vi nog det. Jag vill nog säga att det är det starkaste laget. Alltså vi var så himla, vi fick in de nya spelarna så himla bra och de trides väldigt mycket, och det fick vi mycket cred för. Så men det var ju, vi hade lite problem där i när vi skulle införa det nya spelsystemet som våra tränare då införde, och det blev lite frågetecken och alltså match efter match så liksom ledde till att vi gick tillbaka mer och mer till där vi, till man-man-spelet och blandat med någonting, och det ledde bara till att det blev oklart, och ja, jag vet inte vad som hände där, det är svårt att säga, men vi hade det tufft, det hade vi, men ja.
Det var många faktorer som spelade in i alla fall om man säger så.
Ja,
så. Men nu har ni fått en ny tränare i Viktor Matsenius. Vad har det blivit stora förändringar kontra hur ni har varit tidigare?
Alltså nu spelar, om man jämför med första året vi spelade svenska, så är det stora förändringar. Men Matsenius vet ju vad, han har ju spelat i systemet, ja, jag vet inte hur länge, han spelat 10 år kanske. Men, och jag tycker det är ett bra system som man har infört här. Det blir tydligt vad alla spelare på planen ska göra, vilket det kanske inte var riktigt förra året. Att vi hade, det var inte tydligt vad, exakt vad vänsterbacken skulle göra, inte exakt vad centern skulle göra eller vänsterforwarden till exempel. Utan nu vet vi exakt vad man har för roll på planen, och då blir det tydligare vad man ska göra. Och det kan ju, det innebär att vi får större trygghet i spelet. Som i slutändan kommer ge att vi kan vinna fler matcher.
Absolut, nej, men det är just, tydligheten är ju jävligt viktig liksom, så att alla vet vad de känner. För det är det som, och speciellt när man kommer in med matcherna, så betyder liksom mycket att man har grundtryggheten liksom.
Ja, exakt, för det är inte alltid det stämmer med klubba och boll. Då, om man kan falla tillbaka på ett tryggt spel då alla vet vad man ska göra, då behöver det inte alltid stämma med klubba och boll, utan då kan man spela kanske med ryggrad eller ryggmärg eller vad det heter.
Har han förändrat något mer om man ser bort ut från spelsystemet och fört in någonting annat liksom som har varit skillnad från förr? Eller från tidigare säsonger?
Ja, jag vet inte, det jag gillar med Matsinus är att han hela tiden ser lösningar på problem. Alltså, vi kan komma med under match och under träning liksom, och komma med frågor eller hur vi ska göra i vissa situationer. Och han vet nästan alltid svaret och ger oss lösningar. Jag vet inte, han ser oss som, han vill att vi ska lösa det själva, så han ger oss verktygen till att lösa det. Och det leder till att det blir bra stämning i femmen också, eftersom alla vet vad de ska göra och alla har en tydlig roll, och då blir det lättare att liksom jobba gemensamt. Jag gillar att han liksom hjälper oss att hitta lösningar.
Ja, just den feedbacken är ju grymt viktig liksom, och känna att man är en tränare som alltid är förberedd liksom, och vet och som ser både lösningar men även liksom vad som behöver lösningar också. Hur är det med Janne då? Vad mycket han med i år?
Ja, han har ju en roll som sportchef i föreningen nu, så han gör ju lite allt möjligt. Men huvudsaken är väl att försöka hålla koll på spelare, vilka som kan bli aktuella inför nästa säsong och lite sånt. Lite allmänt vad en sportchef gör, men det är hans roll i varje fall.
Orkar han hålla sig borta från träningar och matcher, alltså typ att vara med och peta någonting, eller är han orkat då?
Nej, faktiskt han har inte varit med någonting egentligen. Han är väl nere kanske en gång i veckan och kollar på någon träning, men det är inte någon mer än så. Så han har faktiskt hållit sig ifrån. Bättre än jag trodde i varje fall.
Det känns som typ att han har alltid varit med liksom, och när man själv har mött eller varit och tittat, han har ju alltid varit med liksom, så att jag trodde han skulle få lite svårt att ändå liksom stänga av, för det är inte bara liksom att inte vara med så aktivt som man, när man ändå är van det liksom.
Nej, precis. Utan det blir ju en förändring. Utan nu behöver man inte vara med på 4 träningar i veckan och en match, utan nu kan han syssla med annat. Typ takjobb.
Typ vadå?
Takjobb, han jobbar ju som takläggare.
Aha, okej. Okay. Ja, det behövs ju det också.
Ja.
Det är mycket så här fokus på Jirebäck och er själva liksom och Marcus Ekengren. Men jag skulle vilja snacka med några av era yngre grabbar. Framförallt Emil Lundmark, 98, som har gjort 6 plus 1 om inte ute och cyklar nu i Allsvenskan, vilket är ju riktigt starkt med tanke på åldern.
Ja, alltså Emil har ju tagit riktigt stora kliv i år på de här första matcherna. Han har varit riktigt bra. 6+1, ja, det säger ju ganska mycket. Han har spelat i center i år, och det har han inte gjort tidigare, utan han spelade högerforward. Men han har ju tagit den rollen klockrent faktiskt. Så nej, han är riktigt bra.
Vad är Emils styrkor då? För de som inte har så bra koll på Emil.
Hans spelförståelse och kyla skulle jag säga. Sen är han ju farlig när han kommer. Han har många kvaliteter alltså, men han har riktigt bra spelförståelse och som sagt kyla med bollen. Många juniorer har ju en tendens när de kommer upp i A-lagsnivå att göra sig av med bollen snabbare än vad man behöver liksom, och stressa kanske upp sig. Det ser man inte mycket av i Emil, utan han behåller lugnet på planen och ja, visar kyla helt enkelt. Och det är det som gör honom riktigt farlig också, oförutsägbar liksom.
Och sen det känns som när jag sett honom att han har växt till sig även fysiskt tycker jag.
Ja, verkligen. Han har blivit rappare i sitt löpsteg. Förra året så vad heter det, var han knäskadad, så vet det, då känner han väl av lite kanske, men nu har han gjort en bra sommarträning, så nu har han blivit rappare i steget hela tiden. Så han har ju utvecklats som tusan. Och sen en grej som jag tycker han gör bra, när han bryter ju in på kassen. Alltså han går ganska rakt på kassen, och han gör mycket mål på det. I alla fall i juniorallsvenskan tycker jag att jag har sett att han bryter in på kassen direkt, utan istället för att kanske gå runt så bryter han in direkt och skapar farligheter och skapar returer som det kan bli målchans på, vilket det tycker jag är kul, för jag gillar NHL och där händer det mycket sånt.
Absolut. Nej, men jag kan bara instämma liksom i de matcherna jag sett när jag sett att han verkligen liksom är han verkligen går rakt på kassen liksom, och att i och med att nu att han har blivit så pass ändå liksom stor liksom längdmässigt liksom och fysiskt, så han ju, på juniornivå så är det just jäkligt svårt att stoppa han, som du säger. Olle Åhman då?
Ja, det är samma med han. Jag tycker han också har tagit för sig mer och mer. Om man jämför med förra året så tar han för sig mycket mer från sin backplats i år än han gjorde förra året.
Ja, för han, vad mycket var han med i fjol?
Han spelade ju varenda match förra året. Gjorde han. Och han spelade, året innan spelade han väl 5 matcher. Han var uppflyttad de 5 sista matcherna första året i Allsvenskan. Han spelade, förra året spelade han samtliga. Tror jag.
Ja, och då ska man vara att killen är född 98, så det är ju
Ja.
det sätter lite perspektiv på liksom att han var så alltså varit så mycket speltid trots åldern liksom i näst högsta serien i landet.
Ja, precis. Han måste ha varit 15 när han gjorde debut.
Ja, jag tror han var
tror
Ja, det kan nog stämma. Jag kommer ihåg, jag såg han på, det var som var typ 96ernas distrikts-SM i Karlstad, han var med så 98 liksom, men han såg ju typ fysiskt starkast ut på plan ändå
ja.
liksom.
Ja, det var ju P15 va?
Ja, stämmer, stämmer.
Ja, då var han ju, de är alltså, då var han 13 år eller?
Ja, stämmer.
Ja, det är intressant.
Absolut. Finns det någon mer liksom som kommer underifrån som folk ska hålla koll på?
Jag tycker att Jakob Embretsen, född 99, har gjort det jäkligt bra. Han har ju, ja, på försäsongen så går det, han gjorde typ hattrick på varenda träning. Kändes det som att han
Det är
gjorde.
bra.
Ja, så där. Han har ju tagit också stora kliv sen förra året. Förra året, han tränade inte med oss förra året i A-laget, utan det är först då han har börjat träna. Han har ju riktigt jäkla bra.
Ja, det är imponerande att se. Han, till skillnad från Lundmark, så är inte Jackie, som vi kallar honom då, särskilt stor. Men han använder ju, han gör ju det han är bra på liksom, och det är han riktigt bra på. Han täcker bollen och är farlig med forehand och trampar ofta in och hittar nätet liksom. Han gör ofta mål på träningarna, och då möter han ju spelare som Jakob eller Jim, och det är ju liksom kvalificerade, alltså bra allsvenska backar, och han gör det riktigt bra, så det säger en hel del om han. Och som Jakob säger, så han född 99 liksom.
Ja, men absolut. Jag såg honom också i JAS match. Liksom. Det som imponerar, alltså, han är ju forward liksom, för de som inte har koll på det här. Men att han liksom var så jäkla bra på att komma förbi täcket liksom. Alltså att även om backen gick ner i bra täck liksom, så kommer han alltid förbi täcket. Och framförallt bra liksom, att komma förbi täcket mot första stolpen, vilket liksom, backarna är kanske är lite sämre på att täcka. Ofta skjuter man mot bortre liksom, egentligen, men det är riktigt bra att komma förbi täcket tycker jag. Så att det är ju A och O för en skytt liksom.
Ja, man kan, ja, det är ju första stolpen. Han hittar den lite som, om man jämför med lite med Galante Karlström, hittar ju nu ungefär samma ytor. Så ja, det är riktigt bra att komma förbi första täcket. Det är viktigt där. Det.
Absolut. Nej, men det känns också som en up and coming spelare får man säga.
Nej, ja, det är det verkligen.
Jag tänkte att vi ska gå över på lite mer er individuellt, så har ni ju två spikraka karriärer fram till topplacering i Allsvenskan, eller hur?
Ja, det har väl varit helt okej. Bara.
Ja, men om vi börjar med Jakob då. Nora IBK, moderklubb.
Ja, precis. Började väl där när jag tror jag var 16 när jag började spela.
Alltså börja spela med, vadå? Du har inte börjat spela när du var yngre?
Nej, jag spelade hockey. Jag var hockeymålvakt
Okej.
tills jag var 16.
Okay. Åh,
Och då spelade jag, första säsongen spelade jag dubbelt hockey och innebandy. Sen slutade jag med hockeyn efter den säsongen och satsade fullt ut på innebandyn.
fan.
Och gick då över till Örebro. Och då, första året så var ju då vi vann juniorallsvenskan med 93-orna. Och vi missade allsvenskt avancemang med sista matchen mot Lillån.
En fullsatt Idrottshuset.
Ja, det var väl 1500 i gamla idrottshuset där, så det var ju riktigt bra stämning. Det var ju synd att vi inte kunde vinna den matchen ännu. torskade med 4-3. Samma resultat som de gjorde mot Åby. Så det är 4-3 matcherna i avgörande. Det är inte så roligt.
Nej. Vad var det som du kände att du ville gå till IBF Örebro då?
Ja, så första säsongen i Nora så kändes det... Det kändes jäkligt bra. Vi vann ju division 3 då.
Mm.
Och då jag kom med i distriktslaget för 93-erna i Örebro län. Och då var ju Michel Kane en tränare.
Det här är vi på 17-laget nu eller?
Ja, precis. När vi var i Umeå där.
Mm.
Jag spelade en period den turneringen, som var jag skadad och då fick jag inte, eller kunde inte spela mer. Men sen typ i maj, då skulle ju Axper blivande IBF Örebro ha provträning. Och Michel skulle träna Örebro med Janne då.
Mm.
Och då frågade han mig om jag ville komma och provträna. Och så åkte jag in och tränade typ 3-4 gånger. Och sen valde jag skriva över mig till Örebro. Så på den vägen är det att jag valde Örebro. Och det valde jag nöjd med.
Vad har klubbytet betytt för dig då?
Ja, men det har betytt allting egentligen. Man har ju kommit in som nykomling i Örebro. Och sen har man gått hela vägen från att vara sjunde back till att bli lagkapten i laget. Så ja, det har ju betytt otroligt mycket. Har det.
När fick du frågan om att vara lagkapten?
Jag fick den inför första säsongen i Allsvenskan. Det var Marco Juska, vår tränare då, som tränade tillsammans med Janne, som frågade om jag ville vara lagkapten. Och för mig var det självklart att svara ja på den frågan.
Vad är det som är kul med att vara lagkapten då?
Ja, det är kul att prata med domar.
Jo, det...
Nej, men det är kul att vara den personen som får föra talan för laget utåt sett, alltså mot tränare och spelare, mot domare och så vidare. Det är väl det som är. Sen har jag ju, alltså, på träningar och sånt, så är det ju, då har jag jäkligt bra upplägg med att det är Jim Genberg som assisterande som håller det i, och Mackan Lindgärdet håller ju också i uppvärmningen. Så jag gör inte så mycket på träningar och sånt, utan det är mest på matcherna som det, alltså under matchen, som jag har mitt ansvar.
Men det är helt, du vet, delegering är ju vägen till framgång för en ledare liksom. Ge ut allt så här, allt jobbigt till liksom någon annan.
Ja, precis.
Du är ganska målfarlig för att vara back. Bland annat 39 mål sista säsongen i Division 1. Vad är det som gör att du är så vass på att göra mål? För det är inte så vanligt att en back smäller din 39 mål i Division 1.
Nej, just den säsongen så fick jag, då var det jäkligt bra flow hela säsongen. Det började väl för det jag sköt, då, alltså jag, man skjuter ganska, då sköt jag ganska mycket varje match. Och då trillade jag bollarna in. Sen på, alltså, första året i Allsvenskan vet jag att då kanske jag gjorde 17 mål då, tror jag. Och då sköt jag väl också, men de två senaste säsongerna tycker jag inte har skjutit lika mycket. Och då blir det ju inte lika mycket mål, så är det. Men samtidigt så, allting handlar ju om självförtroende. Den säsongen i Division 1 så, då gick ju bollarna in. Men sen, om man ser jämför med förra året, så då kanske inte bollarna gick in lika lätt. Och då blir det att man inte skjuter lika mycket, så är det.
Men är det också att du får ta ett större defensivt ansvar också, eller sånt som spelar in, eller att du, alltså...
Ja, lite kan det väl spela in, men inte så att det ska gå ut så jättemycket över det offensiva, tycker jag, men tydligen så har det blivit så.
Ja. Om man ser på framtiden då, vad för drömmar och mål?
Alltså, drömmen är ju att spela upp Örebro i Superligan, så är det ju. Sen inom hur lång tid? Vi har ju sagt 3 år, så vi får väl se.
Tre år från säsongens start?
Ja, precis. Mm. Så det är väl det målet är just nu, varför för mig i Indien.
Vad kommer krävas då, om man ser liksom på under den här treårsperioden? Vad är det som kommer krävas av både dig som individ, men även om man ser på laget och organisationen i stort? Liksom? Vad är det som fattas om vi pratar i större saker liksom?
Ja, rent spelmässigt så skulle, eller spelarmässigt så skulle man gärna ha in någon mer typ, ja, men typ någon som har spelat i Superligan förut men fortfarande vill uppåt som, ja, men typ Jirebäck, fast kanske någon mer back som är, alltså, som är uttalad, alltså första back som är riktigt bra. Sen skulle man ju gärna vilja ha typ Christian Kjellman är ju ett namn som jag skulle vilja ha hem från Schweiz. Så det är väl där, alltså rutin är väl det. Man kan inte få, de tjatar om att vi är orutinerade, men ja, man kan inte vara det hur länge som helst, men man skulle vilja ha någon som har spelat i Superliga innan men fortfarande vill framåt.
För det var det också sen att när man väl går upp liksom så ska man ju som inte kanske behöva värva in ett helt nytt lag liksom, utan att man kanske kommer upp, man får in några värvningar men ändå att man har en bra stomme som är SSL-förberedd från början.
Precis, det är bara att kolla på Karlstad hur de har gjort. Det tycker jag i alla fall, de har gjort det riktigt bra faktiskt. Samma med Växjö när de gick upp. Att de var ju redo för att gå upp. I alla fall
Absolut.
den här gången, Karlstad i varje fall.
Absolut, ja, och det var ju det som var skillnaden från när de gick upp första gången, att då var de inte och sen beredda och de värvade inte in någon som var egentligen beredd för att bära ett lag heller liksom.
Nej, precis. Så det är väl det att man vill ha någon som har spelat Superliga men fortfarande vill framåt.
Men du har inget så här personligt mål som att okay, men landslaget eller liksom eller SSL eller ska det vara SSL med Örebro eller hur?
Alltså, visst vill man spela Superliga, men just nu så är det ju fullt fokus på Örebro att vi vill spela upp dem. Så det vore ju hur cool som helst att kunna spela för den föreningen som har spelat i flest säsonger. Att spela i Superliga med det är ju absolut den största drömmen. Det är det ju.
Ja, men det förstår jag. Det är som det är klart att det byggs ju upp liksom. Man är en klubb under så lång tid liksom. Klart att det byggs ju upp liksom en speciell känsla liksom att kunna ta upp det. Lika väl som att ja, det kan man ju se på som bröderna Kolding som jag känner liksom att det ändå. Det märks ju liksom att det är klart att det är speciellt att få ta upp ja, i princip moderklubben liksom till högsta serien.
Exakt, exakt.
Om vi går över Marcus då.
Yes.
Också 93 startade karriären i Brickebacken.
Ja.
Har du någon bra koll på hur det går för Brickebacken nu i herrtrean eller?
Ja, det är som du säger, de ligger i division 3, de åkte ur förra året. Men det är klart man har haft koll på dem så här och kollat matchen när man har haft tid och så. Det är en del spelare där kvar som jag känner igen och som känner igen mig, men det är ofta studenter, som nya studenter och som börjar i laget, så det är väldigt många nya ansikten också. Så jag kan inte påstå att jag har jättebra koll på dem, men det är klart att alltså tiden i Brickebacken var ju ovärderlig. Det var ju, vi kanske inte var så himla bra, men jag hade så himla roligt, och det är nog anledningen till att jag fortfarande spelar innebandy idag.
Det var där tills du började gymnasiet eller? Inte minst och cykla.
Jag började spela innebandy när jag gick i tvåan på lågstadiet. Jag vet inte hur gammal man är då, men ungefär 9 typ. Kanske 8-9 den gången.
Ja, det stämmer nog.
En kompis som frågade om jag ville följa med och spela bara, och jag hade aldrig spelat innebandy förut. Så då började jag och det blev rutin, jag tränade, och sen så efter högstadiet, nian där, när vi skulle börja ettan, så åkte jag, brorsan och en kompis till Karlskoga Summercamp och provade. Ja, då var ju inte tanken att vi skulle börja där efteråt, men efter lägret så frågade Mikael Fredriksson och Niklas Andersson då, de frågade om jag, Robin och Anton Jonsson då var intresserade av att byta klubb. Och det var ett väldigt tufft beslut, för jag trivdes så bra i Brickebacken med mina vänner, och just då så kände jag väl inte att jag kan väl inte säga att jag satsade på innebandy riktigt, utan jag spelade för att jag hade roligt och så. Men när jag bestämde mig för att gå till Karlskoga, så då kände jag väl, då var det på allvar liksom, att nu ska jag fan ge 100 och ta mig så långt jag kan liksom.
Så det blev liksom starten liksom på en mer ja, satsande innebandykarriär liksom. Att det, och den förstår att det bytet var viktigt för också om man ser på sikt.
Ja, och alltså det var ju på något som blev liksom väcktes igen, för jag blev ju aldrig uttagen i P15 i distriktslaget där, och det hade väl varit likadant om jag hade gått vidare där, så hade det också varit startskottet tror jag för någonting, men nu gick inte jag vidare och det tog mig väldigt hårt, så jag liksom spelade mest för att det var kul. Jag hade i tanken någon gång liksom att byta till ÖSK eller KFUM som då var väldigt duktiga. Men jag blev kvar i Brickebacken och lirade för att det var kul. Så när jag gick till Karlskoga så, som du säger, så blev det startskottet liksom.
Det blev ju 2 år i Karlskoga, båda i division 1. Hur var de säsongerna?
Väldigt lärorika och jag var väldigt nervös och rädd liksom. Jag tog inte så mycket plats. Jag var den här junioren liksom som jag vet inte, jag har svårt att säga min roll liksom, men jag fick chansen och matchen tog vara på den. Och jag tror första året så gjorde jag 7 poäng och jag kan inte säga att jag fick mycket speltid då, utan när jag fick ett inhopp så gjorde jag mitt bästa och det gick ofta väldigt bra. Så det
Vem var tränare första året? Var det Niklas eller Micke?
Ja, det var Niklas.
Niklas.
Niklas Andersson som nu till vardags är Hagfors. Och jag hade mycket dialog med honom och han trodde ju på mig. Så det var just det att när jag fick chansen så ville jag bevisa för honom att jag var tillräckligt bra liksom. Så jag hade bra dialog med Niklas och han var grym tränare och han var nog en stor anledning till att jag var kvar i Karlskoga och inte vände hem. För min brorsa och Robin och Anton, de fick inte lika mycket speltid kanske. Så jag var ganska ensam i laget då. För jag var den enda 93an då. Men Niklas och Micke då som var tränare i JAS så gjorde väldigt mycket.
Och sen du blev kvar 1 år till. Då lite större roll i laget.
Ja, då fick jag ju börja spela på riktigt och alltså starta matcher och jag minns inte exakt hur många poäng jag gjorde, men poängen kom mer också. Jag levererade mer och sådär. Det bästa minnet jag har är ju från när vi mötte Axberg. Jag tror det dock var första året när vi mötte dem hemma och det var en match om liv och död liksom. Jag tror vi låg under strecket och var tvungna att vinna och så låg vi under med 5-4 så gjorde jag 5-5, 6-5 och 7-5. Och vi klarade oss kvar då i ettan. Och då så fick jag ett samtal då från Axberg och Janne liksom att de ville att jag skulle komma och provträna. Och jag och brorsan vi åkte och provtränade men jag tackade nej då. Och så körde jag en till säsong i Karlskoga och det gick bara bättre. Och efter den säsongen så ringde Janne igen och då valde jag att ansluta. Och det var ju samtidigt som Jakob då och det året vann ju jag. Så det var ju rätt tillfälle liksom.
Vad var det som gjorde att det blev Örebro den gången och inte första gången då?
Ska jag vara ärlig så var det, eftersom jag inte gick vidare i P15 till sista laget där så jag vet inte, jag hade inte något emot, men jag var lite arg jag ville bevisa liksom för alla tränare som var med i sista laget att jag borde varit med där. Och när Janne ringde och frågade mig efter första säsongen så kände jag att jag ville liksom visa va, nej jag kommer inte komma nu så här enkelt. En säsong efter att jag inte blev uttagen liksom så där. Jag ville visa mer. Jag ville att det skulle göra ont för dem och fan tänk om jag hade tagit med Mackan liksom. Det var det jag ville få fram och därför stannade jag en säsong till liksom.
Du använde besvikelsen som drivkraft.
Ja, precis.
Men sen blev det, om vi tar det distriktslag då, så blev det lite besvikelse sen, för du kom inte med i Värmlands, för då tillhörde du Värmland när du var 17.
Ja, precis.
Hur kändes det, eller när det blev liksom nej igen?
Nej, men alltså det tog inte lika mycket. Det gjorde inte. Självklart vill jag ju bevisa där också liksom att jag var en spelare att räkna med. Jag fick ju inte riktigt chansen, känner jag så här. De hade ju 2 träningsgrupper tror jag och jag tränade alltid med den andra träningsgruppen och försökte göra mitt bästa liksom, men det räckte aldrig. Men jag fick ju återigen, i distriktslag, eller vad säger jag, JAS, så mötte vi Hagfors som hade många distriktslagsspelare i sitt lag. Vi vann mot dem och det var jävligt skönt att knäppa dem på näsan också liksom.
Jo, det var roligt. Ja, för de som inte vet så var jag med och var ledare i Hagfors. Men
Jag har ingen pik till dig, Johan.
nej, men det är lugnt. Det är lugnt. Jag har kommit förbi det där nästan. Men det var väl också, jag tycker återigen, intressant där du nämner att du tog besvikelsen från 15 till liksom att men jag ska verkligen bevisa att Örebro, vi ska verkligen vilja ha mig. Och sen när du inte kom med i Värmland så fick du ju som chans att använda samma sak. Ändå är det jäkligt intressant att man kan ta det här, det negativa beskedet som många, många får. För det är ju färre som kommer med än som inte kommer med liksom.
Ja, så är det ju. Men jag tycker det är ju väldigt inspirerande. Man har ju alltid hört liksom, det är ju fotboll också. Spelare som aldrig har kommit med i distriktslag och ändå tagit sig väldigt långt. Och spelare som har kommit med i distriktslag och inte har tagit sig långt liksom. Så jag försökte bara glömma det. Jag hade jobbiga perioder men tog mig igenom det. Och ja, det gick bra får man säga.
Och igen, bara hoppa på sidospår så Jakob, du skrev ju en text om det, vet jag, på jag har ju drivit den STF SM-bloggen, vet du, skrev en riktigt bra text så, för några år sedan, så ni som vill ha lite mer inspiration kring det här, så man kanske har fått ett negativt besked, för nu är vi ju tidig liksom där distriktslag tas ut, så googla på STF SM-bloggen och Jakob Axelsson så kommer det komma upp en riktigt bra text som många har hyllat. Men vi hoppar tillbaka till Marcus. Sen blev det Örebro, det blev 33 poäng i Division 1 och det var ju som Jakob var inne på att ni hade ju nästan två fötter i Allsvenskan. Var det här liksom, var liksom missen och gå upp, har det varit bra på sikt?
Jag tror att matchen mot Lillån sporrar oss till att vinna SM-guld. Det tror jag. Jag vet inte om vi hade, för nu är vi, alltså jag vet inte om man kan säga att vi är ett etablerat allsvenska lag, men när vi kom upp så kom vi femma direkt. Förra året kom vi sjua tror jag, och nu ligger vi trea liksom, och det har ju resulterat sig bra liksom, att vi, när vi kom upp så har vi ju stannat. Och jag vet inte hur det hade, ingen kan ju veta hur det hade blivit om vi hade gått upp direkt det där året, om vi hade torskat mot Hagfors i JAS, kanske åkt ur säsongen efter i allsvenskan. Så jag tror att med facit i hand så det var väldigt lärorikt för oss att torska matchen mot Lillån, och vi kom ju tillbaka ännu starkare liksom.
Ja, ni tappade någon poäng va det året ni vann sen va, eller ut och cyklar?
Ja, vi vann alla matcher, men vi vann sadden mot Linköping borta.
Så var det.
Vi tog 65 av 66 poäng.
Det är ju riktigt starkt, verkligen. Och i år, Marcus, har ju du inlett riktigt starkt, 15 poäng på 8 matcher.
Ja, det är kul när det går bra med poängen och så, för det är ju det som syns mest liksom. Men rent prestationsmässigt så är jag också nöjd med mina matcher. Jag vet inte, när man får ett flow liksom, det är svårt att förklara vad det är som går bra. Man kör på bara och vill bara ha mer och mer matcher medan man är i en sån form liksom. Så det är, sen spelar man ju, jag spelar med bra spelare och jag tycker hela vårt lag är, ja, vi besitter en bra trupp liksom, så det är lätt att spela med dem och det leder till att poängen trillar in liksom.
För det kan jag väl säga att du gjorde 25 på 22 i fjol, vilket är ju absolut jättebra på alla sätt och vis, men liksom det känns som du är på väg mot en riktig stark säsong.
Ja, man vill ju inte jinxa som sagt, men fortsätter jag så här så ser det bra ut, men då gäller det att jag gör jobbet och det är det jag tycker jag har gjort hittills.
Kan det här också bli liksom, nu har du gjort, du har varit en, du är ofta, eller du har väl varit ordinarie i Örebro för år, men du är väl ofta hamnat i skymundan för Kiwi Pasek, Ingren och company liksom. Känns det som att det här kan vara lite genombrottssäsong på gång, eller hur ser du på det?
Ja, det är klart att man inte hamnar i skugga, men alltså det är ju som du säger, den där kullen 94-95 där med Kiwi, Westergren, Josefsson, Ekengren och Rasmus Jansson då till exempel, alltså där hade vi en riktigt bra fem, och det är klart att de gjorde mycket poäng och syntes mycket i tidningarna, de är ju 19 och, men ja, alltså genombrottssäsong, ja kanske, men jag tycker att jag har ju spelat med Jakob väldigt mycket, eller ja, alltid nästan då, tidigare säsonger, och vi har haft en bra, stark femma som ofta producerar poäng också liksom, och statistiskt så har det gått väldigt bra, så ja, jag vet inte, ja, det kanske ligger något i det, men ja, jag tycker ändå, alltså det har gått bra prestationsmässigt liksom, men helt klart bättre inledning nu än tidigare.
Absolut, och det du säger just att eran formation, om man säger så, du spelar med Jakob och det gjorde du i den här SM-finalen 2012 också, och det, och för jag som var i motståndaget så var det någonstans, det var ju ni som avgjorde matchen. Första formationerna i respektive lag tog väl ut varandra, i alla fall poängmässigt på matchen, medan ni vann ju kampen mot Hagfors andra formation.
Ja, jag tror vi spelade 4-1 den matchen.
Ja, det kan nog stämma det.
Och jag vet inte vad det blir, men jag tror det varit ungefär lika mellan första femmorna, så det var väl vi som avgjorde matchen, kan man väl säga.
Absolut. Men nog prata om den, tycker jag. Säger jag som tog ut den tillbaka. Men det har ju varit spännande saker som har hänt nu under helgen, Marcus.
Ja.
För du är ju Lindegärdet, är ju inte riktigt svenskt klingande kanske.
Nej, det kan jag inte säga. Efter alla speakers som har försökt uttala mitt namn rätt.
Vad har hänt under helgen då, för de som inte har koll?
Jag fick för första gången representera norska landslaget då i Denmark Open, som det hette. Och spelade mot Polen, Tyskland och Danmark.
Och det gick ju rätt bra förstått.
Ja, jag hade inga direkt förväntningar liksom. Jag ville ju mer känna på det, och det var ju redan i onsdags när jag var nere och tränade, så skulle de ju ta ut truppen då. Det var ju amerikansk uttagning. Och jag hade ju som sagt inga bra
Det,
meriter
det,
från
var, det, var, det var, var, var det för uttagning sa du?
amerikansk uttagning.
Okej, hur är en amerikansk uttagning då för de som inte koll på det?
Ja, det är ju att tränarna sitter på plats och tar ut de som är bäst just då. Det spelar ingen roll hur säsongen har sett ut innan, utan de tar ut de som är bäst på planen där, när man kör en intern match till exempel, som vi gjorde då. Och på den intern matchen så gick det ju, ja, det gick bra för mig. Jag spelade med självförtroende och ja, gjorde några poäng så där, och blev uttagen då. För tränarna tyckte att jag hade gjort bra ifrån mig.
Och sen, hur kändes landskamperna sen då, som var under helgen nu?
Jag vet inte, alltså jag trodde jag skulle vara mer nervös liksom, men jag försökte njuta så mycket som möjligt av att ta vara på och spela med spelare som till exempel Ketil Kronberg då, vilken spelare. Jag ser upp till han på alla sätt liksom, både på och utanför planen. För han är en otrolig ledare också, bra inställning och ja, alltså bra på alla plan liksom. Så jag försökte bara ta åt mig så mycket som möjligt av de här tre kamperna, och det gick ju väldigt bra. För jag fick ju, i första matchen mot Tyskland blev vi uppflyttad till första formationen med Ketil Kronberg, Ole Mossin, Daniel Gidske och sen Isaksen, den andra backen. Och det är ju en riktigt bra femma, så det var ju kul.
Ja, men absolut. Hur känns nivån i norska landslaget då? Alltså, de har ju som du säger Gidske och Ketil är ju stora stjärnor, men som är generellt sett, alltså var det som du hade tänkt det, eller var det?
Ja, alltså om man ser till onsdagen där när vi hade internmatchen, när det var nästan 35 spelare, så det är ju stor skillnad. Det är ju femvis liksom. Man kan nästan placera in, ja men första femman tycker jag håller SSL-klass, absolut. Och andra femman lite mer allsvenskan kanske, och sen tredje femman, division. Alltså det blir så att varje femma är liksom lite mindre, har mindre erfarenhet och lite, inte sämre vill jag inte säga, men ja, färre kvalificerade och erfarna spelare liksom. Så det blir ganska ojämn nivå. Men om man ser till landslaget nu när vi hade cup i helgen, så tycker jag att ja, men de två första femmorna är riktigt bra. Och sen har vi en tredje femma som är ganska ung och går in och gör jobbet och gör det jobbigt för motståndarna också. Det är där det skiljer sig, tycker jag, om man jämför typ ja, Tyskland och Norge. Så har man två kanske bra, riktigt bra femmor, och sen tredje femmorna är inte riktigt lika jämna, och där vinner vi matchen liksom.
Om du skulle få välja någon norrman, om vi tar bort Ketil och Ole Mossin och Gidske, liksom, vem skulle du ta med dig till Örebro då?
Oj. Jag får bara välja en alltså.
Ja, ta två om du vill.
Jag skulle ta Andreas Falkeid, målvakten. 92, riktigt bra tycker jag han är hela tiden öppen för utveckling och vill ha respons liksom, och är väldigt rapp, så han tycker jag är väldigt bra. Sen skulle jag nog ta med mig Lars-Erik Torp, tror jag.
Ja,
Riktigt bra rightare som skjuter otroligt bra.
och SSL-meriterad. Han har ju varit uppe i, är det Umeå City eller Dalen?
Precis.
Och Falkeid, för de som inte har kopplat till, är ju Gelleråsen, eller som kallar
Ja.
sig GIF Fighters.
Precis.
Ja, men det känns det, och nu vankas det ju kval i februari, va?
Ja, precis.
då ni ska bland annat möta Tjeckien, Serbien, Italien, Slovenien och Liechtenstein.
Ja.
Det ska väl vara en stabil andra plats där bakom Tjeckien, eller?
Jag tror att både vi spelare och tränare vill slåss om Tjeckien om första platsen till och med. Det fick vi ju se i VM nu. Man förlorade bara mot Tjeckien med 8-7 tror jag det var. Eller om det var 7-6. Jag är osäker, men det var ett mål i alla fall. Och jag tror det finns goda chanser till att fightas med dem om en första plats, men vi ska absolut kvalificera oss. Nu säger jag oss, inte som att jag ska spela där, utan jag vill ju slåss om en plats där, utan jag pratar ju om Norge då liksom. Men mitt mål är att ta sig dit först och sen ta sig till VM, det är ju helt klart.
Absolut, nej men det är ju fantastiskt att få spela VM liksom, och sen och Norge som ett lag, det känns som ändå de ligger ju bakom de här topp fyra liksom, och verkligen är tillsammans med kanske framförallt Lettland liksom, och slåss verkligen med om och Peter Ney, kanske just Tjeckien liksom, som är lag fyran då. Om vi lämnar landslag där, så får vi hoppas att du kommer med och önskar att ligga till på kvalet.
Ja, det tackar jag så hemskt mycket för, och vi får hålla tummarna.
Yes. Så får vi se, det finns ju en Sebastian Lee var ju med på ifrån Karlstad, var ju med på samling i augusti om inte jag minns fel, men han var inte med nu.
Nej, det var nog inte. Jag hade inte koll på alla namn. Det var som sagt jättemånga spelare på onsdagen där, men jag hade nog känt igen honom där, tror jag.
Jag tror också. Vi får se om han kanske finns med längre fram. Och, och så du får ju möta en Hagfors-kille förmodligen i Serbien med Enis Medjedovic.
Ja, det ser jag fram emot om jag går med. Om jag kommer med, som sagt.
Ja. Men vad har du för drömmar då och mål med karriären bortsett från att få spela VM nästa år?
Ja, men det är som Jakob. Alla vi, alltså 93-94 kullen, drömmer ju om att få ta upp Örebro till SSL. Det vore ju obeskrivligt. Det bara avancemanget till Allsvenskan var ju otroligt kul. Så då kan man tänka sig hur det vore att ta upp laget till SSL. Så det är ju det vi siktar på nu. Och det är därför vi har förlängt vårt mål 3 år. Liksom, att vi ska upp till SSL. För vi hade ju en plan när vi hade Janne som coach. Men jag kan inte säga att vi slopade. Men vi förlängde liksom. För att vi fick en ny tränare. Och det är klart liksom. När vi får en ny tränare så vill vi utgå från hans planer och så.
Vad har Janne betytt för det här gänget liksom? Han har ju ändå varit liksom den här stora ledare i gestalten genom alla år liksom.
Janne har varit otroligt viktig. Alltså, jag kan ju bara prata för mig, men jag tror att han har varit otroligt viktig för hela truppen. Han har ju liksom haft när vi gick, alltså, det gick ju bra i både division 1 och i JAS där, och det var ju för att vi hade en tydlig. Vi hade ju kontinuitet, vi spelade likadant och det blev enkelt för juniorer att ta sig upp i division 1. Och det var ju hans förtjänst liksom. Så han har ju varit otroligt viktig för klubben. Och för mig då, för han har lärt mig otroligt mycket.
Jakob, har du något tillägg kring det? Kring Jannes betydelse?
Nej, men han har ju varit, som man kan säga, otroligt viktig. För han har ju tjatat om sina saker, men de har varit viktiga. Så tekniska detaljer som har varit viktiga i vårt spelsätt när vi spelade man, att vi var snabba med klubban och i fötterna. Så han har ju jobbat mycket med det, så han har betytt mycket för mig med, och som Mackan sa, för hela laget.
Vad kan man märka av liksom man liksom, och det här snabba spelet i dagens spel? För nu kör ni ju mer, lite mer traditionell innebandy, eller traditionell hilo, men lite mer konventionell kanske i alla fall. Ja, men vad finns kvar liksom? Det är ändå, stommen är ändå fostrade liksom i Jannes spel, om man säger så.
Men det som jag tycker finns kvar, det är att vi är ganska, alltså vi vet att vi kan vara ganska aggressiva när vi har tappat bollen, att vi vet vad vi ska göra då. Det är väl det som tycker jag att vi har med oss nu i det här spelet, att vi fortfarande kan ligga kvar och pressa om vi till exempel skjuter utanför och bollen fortfarande lever, att vi fortfarande kan trycka på med alla 5 gubbar, och inte att 2 bara backarna blir när jag börjar backa på egen planhalva och vi sätter press med 3 och får en kontring emot oss, utan vi kan trycka upp med hela laget. Det är väl det som jag tycker att vi kan ha som är med oss nu.
Yes. Vi tänkte att byta ämne. Vi tar lite så här, lite historiskt, så var ju Örebro län och framförallt klubbarna inne i Örebro liksom ganska starka, och fanns flera klubbar uppe i högsta serien i 90-talet och början av 2000-talet. Men sen har det varit Precis som i Karlstad, ganska så mörkt på SSL-nivå på herrsidan, så ska jag säga, sista decenniet. Vad är det som gjort att ur ett perspektiv att det inte har liksom funkat och fått fram ett SSL-lag? För man hade haft ÖSK, varit uppe i näst högsta, Lillån varit uppe i näst högsta, ni är uppe nu. Vad är det som har fattats?
Alltså, för några år sedan så hade det varit någon satsning, typ Lillån och ÖSK, om jag minns rätt, att de slog ihop. Då skulle jag göra en satsning för att gå upp i Superliga, men det gick ju åt pipsvängen med det. Och sen det som jag tror är att det har funnits för mycket prestige mellan ÖSK och Lillån, mellan de ledningarna, styrelserna där, att de inte har kunnat samarbeta. För det är väl där jag tror att som är det stora felet i allting.
Hur är det?
Men samtidigt så det finns många, alltså man kan, det går inte bara att slå ihop de bästa spelarna och sätta ihop, ja, nu ska ni gå upp i Superligan inom ett år och klättra ihop de bästa spelarna i Lillån och ÖSK. Utan det måste ju ske från, alltså, junior, alltså ungdomsverksamheten, att därifrån slussas man ihop. Alltså då slussas det ihop till, det är, alltså det är skitsvårt, för då blir det att man ska toppa lagen. Då blir det något liv om att man inte får toppa när man är under 15. Och, ja, det är svårt. Jag vet inte vad man ska säga. Men jag tror att, att man behöver bygga alltså, längre ner i lederna.
Absolut. Nej, men så känns det. Det är som det här med slow clubbar. Liksom, är ju, det är jättelätt på pappret, som du säger. Men det är något helt annat i praktiken. Det är ju, men hur är det med prestigen mellan er och Lillo nu, och kanske även Kumla som också finns i division 1?
Den är ju betydligt mildare, om man ska säga så, än vad det varit förut. Jag menar, vi träffar ju Lillo dagligen när vi tränar, och vi hälsar alltid, och innan någon match så hälsar man lycka till, och man träffas utanför hallen, då hälsar man och snackar, och det är alltså, man har ju kompisar och i Lillån. Och sen är det ju klart att när man möter varandra så är det en helt annan grej. Då är det ju på liv och död att vinna. Men det som är bra nu, det är att vi är så pass professionella att så fort vi går av plan så är vi polare igen med glimten i ögat, och att man liksom ändå kan pika, och ja, men att vi liksom är storebror nu då. Och sen är det ju Kumla och Lillån där som slåss om vem som är yngst då.
Ja, vem är näst yngst då, om man säger så då? Vilken klubb är nummer två i distriktet?
Det får vi se när säsongen är slut.
Oh, diplomaten slår till.
Ja, jajamän.
Ingen som vill ge någon tippning över?
Jag tror att Kumla kommer komma före Lillån.
Ja, beroende på?
Nej, men jag tror att de kommer brunka hem många matcher i Kumlahallen. Det är inte många lag som kommer ta poäng där.
Nej, den är inte lättspelad, det ska man säga.
Nej, det är ju inte innebandy.
Ja, det var så för dig. Men den är inte lättspelad i alla fall, det ska man säga. Men har det fattats något mer liksom, organisatoriskt? Liksom, eller med samarbete med sponsorer liksom, kring jobb och sånt? Är det också liksom, det som har fallerat? Om man, nu förstår jag att nu är ni ganska unga, men vad ni har hört och fått veta de äldre, liksom, vad är något sånt som också har saknats i Örebro för att få fram det SSL-laget?
Jag vet faktiskt inte, jag har ingen bra koll på det. Alltså,
jag kan inte heller säga att jag har koll på det, som du säger. Det var ju några år sedan och man hade fokus på annat än och jag har inte hört mycket heller liksom, så det. Det finns nog mycket att spekulera kring där, vad som har hänt och vad som saknades, men det är inte något som vi vet.
Nej. Mm.
Vi hoppas i alla fall att det blir bättre att ni kan få det så, för det känns som en stad som Örebro liksom, med universitet liksom, alla de möjligheterna, ska ju ha ett lag i högsta.
Ja, det håller vi med.
Hur tycker ni att det ser ut liksom annars i distriktet underifrån så här, liksom på juniorsidan och så, finns det liksom, kommer det bra kullar upp liksom som kan fylla på, för det är man ju alltid beroende av liksom.
Ja, det finns väl 0-0-0-1 kullen tror jag kommer vara ganska bra när om de fortsätter utvecklas i den takten som de har gjort hittills. Det är inte säkert att de gör det, men om de gör det så ser det bra ut. I övrigt så vet jag inte. 97-erna, 98-erna. Ja visst, det finns ju ett kanske tiotal spelare där som man skulle kunna utveckla och bli ledande spelare i ett SSL-lag om man fortsätter utvecklas. Men det ska man ju göra också. Det är ett hårt jobb som krävs. Det är inte bara att säga att man ska utvecklas, utan det måste man jobba sig till.
Ja, men så är det absolut. Så är det absolut.
Så det är väl de. Sen ju längre ner än så, det har man inte så stor koll på.
Nej, och det kan det ju svårt att säga för vem, alltså när de är 12-13 år, vem som ska
Nej,
bli bra
precis.
liksom. Det är ju så är det. Bland de här, Emil Lundmarks brorsa, är han 01 Malte
Ja,
eller?
detta stämmer. Sen,
Ja.
han spelade ju i Allsvenskan. Han gjorde väl mål mot Hagfors, tror jag. Eller
Ja,
sist.
då, det kan vara, oh, det stämmer nog faktiskt det. Brorsan gjorde några till kan jag också säga då.
Ja. Nej, men de är duktiga. Han och Emil Rud är väl de som jag har koll på. 01-orna.
Lillum har ju också några bra, fast jag tror de är 0-0.
Ja.
Vincent Asplund och Isak Palmén där som... Ja.
Ja.
Isak Palmén, då kommer man, måste man ju bara ställa, är det lillebror till Simon eller?
Det stämmer.
Stämmer. Härligt. Ja, men om vi ska snacka med yngre liksom, vad kan ni skicka med för tips och råd liksom till dem? För de står ju inför liksom resan som ni ändå gjort liksom, och sen så kommer det förhoppningsvis vara längre än bara tills man är 22. Men vad krävs det för att komma liksom och kunna spela i distriktslag, spela på hög juniornivå, spela i allsvenskan, spela division 1?
Alltså jag tycker att man inte får glömma hur viktigt det är att ha kul och göra det man älskar liksom, och inte känna sig tvingad till någonting. Och man kan stå och säga att man måste göra på ett visst sätt för att ta sig så långt, och hur man ska gå tillväga, att man ska börja gymma tidigt eller att man ska ut och springa i spåret tidigt. Men jag tror det allra viktigaste det är att man ska ha kul liksom, och verkligen brinna för det man gör. För då, om man gör det, då är man villig att gå hur långt som helst för att bli så bra som möjligt. Och då är det enklare att gå ut och springa en regnig dag i november, eller ja, till exempel då. Så jag och Jakob försöker ju åka ut till lag i Örebro län så mycket som möjligt och träna, hjälpa till och inte hålla i träning, utan hjälpa till och ja, försöka lära dem någonting då. Så inspirera kan man väl säga.
Men det är sådana saker tror jag är jätteviktigt, både för liksom för klubbens del, att ni representerar IBF Örebro, men även liksom jag tror att det, precis som du pratar på, att du ser upp till Kete Kronberg, kommer ju liksom de här kidsen och kunna säga, Marcus Lindgren kom ut och tränade med oss liksom, så kommer de gå och kolla på er och säkert bli inspirerade av att komma dit nio nu. Det tror jag i alla fall.
Ja, det är väl det som är tanken, eller det är inte tanken, men det hoppas man ju på såklart också.
Yes. Jakob, har du något tips att skicka med?
Ja, men det är väl som man kan säga, att man ska ha jäkligt kul när man tränar. Men sen samtidigt så, alltså när man väl tränar så ska man verkligen gå in för det 100% och inte slänga bort någonting. Utan man ska köra till 100% varje träning. Det är det som jag tror att kommer att göra att man kommer någonstans. Att man hela tiden ger 100% oavsett.
Ja.
Sen ska man försöka, alltså, om du har tid över, att man kan gå runt med klubban och bollen och leka lite. Och sen kanske bygga upp någon skottramp hemma och stå och nöta skott och skjuta. Det är det som man vill göra.
Absolut, det är som skott och teknik i stort kommer ju liksom inte av sig själv. Det är ju en mängd träna och stå och nöta som du säger. Jag tänkte så här, vi ska snart runda av. Jag är ju fascinerad av siffror och statistik och sånt där. Och framförallt älskar jag kan inte förklara varför, men jag älskar tröjnummer. Och nu hoppas jag att ni har två grymma stories här nu. Varför har ni 27 respektive 33?
Ja, anledningen till varför jag har 27 är väl för att jag kan inte säga vilket år det var, men jag spelade i Brickebacken och så hade ÖSK uppvisningsmatch mot AIK idrottshus i gamla idrottshuset då, och då var Niklas Ide med och jag blev väldigt inspirerad och fascinerad av hans, och han hade ju 27, så det är ju så enkelt som det liksom, att jag gillade Niklas Ide. Dock ska det ju tilläggas att jag hade nummer 14 i Karlskoga och ville ha nummer 14 i Örebro också, men det var ju upptaget av Fredrik Josefsson.
Aha,
Och
okej.
varför jag hade nummer 14 var för att jag började spela med nummer 14 i Brickebacken. Jag har inget bra svar på varför, utan ja, det blev 14 och ville följa upp det liksom, men det brast ju när jag gick till Örebro.
Och då tänkte du på JD istället?
Ja, det var det första som slog mig, att jag ville ha samma nummer som ID, för jag tänkte ju tillbaka liksom vad man kunde koppla numret till, och då blev det där.
Ja, det finns ju sämre spelare att ta numret av om man säger så. Jakob då, 33.
När jag spelade i Nora så hade jag ju nummer 7. Det var ju det numret som jag tyckte funkade bra då. Men sen när jag skulle byta till Örebro så hade ju Robin Westergren nummer 7. Han flyttade man inte på. Så
Nej.
Det var det 33 faktiskt. Det var väl det numret som jag tyckte passade bäst. Nej, men så var det inte. Det var att Kimmo Eskelinen är väl en förebild som jag har haft. Han lirar ju med 33 i Varberg och landslaget. Det är därför jag spelar med 33 på ryggen.
Ja, men det är härligt liksom när man tar inspiration från de man ser upp till. Nej, vi hoppas ju att det kanske är någon som tar 27 eller 33 för att de har sett er framöver kanske.
Hoppas vi.
Absolut. Jag får tacka så jättemycket för pratstunden. Jag önskar ett stort lycka till mot Fagerhult nu på till helgen. Kan man få en tippning där förresten? Var kommer det sluta?
Det blir en målrik match tror jag. Det slutar... Jag tror också det slutar 9-5 till oss.
Jag säger 8-3 till IBF Örebro.
Då säger jag måste tippa jag också. Vad sa du, Marcus?
9-5.
9-5. Jag säger 8-6 då.
Det är 3 poäng, det låter bra. Ja.
Ja, men jag kan ju inte tippa på Fagerhult liksom. Det går inte. Men nu, ni får ju se upp med Utterberg har gått dit nu från Mullsjö.
Ja, det stämmer. Och sen har vi ju Jeff Adolfsson spelar hos oss förra året. Han har ju öst in poäng. Han
Okej, ja.
ligger topp 10 på poängligan.
Men han ska ni väl ha bra koll på?
Ja, det får vi då.
Ja, vi trodde vi hade bra koll på honom,
Ja.
men ja.
Han måste ha gjort en jävla bra försäsong. Käkat mycket gröt, tror jag.
Ja, men det är bra med gröt.
Ja.
Just. Återigen, stort tack för intervjun. Lycka till framöver grabbar, så hörs vi säkert av igen.
Tack så
Tack,
mycket.
tack.